Välkommen till Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och idag ska vi göra ett program som handlar om kommunens stöd när livet inte riktigt har blivit som man har tänkt sig. Och om vi nu ska tänka på att de här programmen, de sänds, kan man lyssna digitalt över hela världen, så tänkte jag att vi gör som man brukar göra med barn, att vi placerar det här i tillvaron. Vi börjar någonstans ute i universum och så hittar vi planeten Jorden. Och där har vi Europa och så har vi Sverige och så har vi Stockholmsområdet. Och där hittar vi kommunen Tyresö som är en sån där medelstor kommun på ungefär 48 000 invånare. Med blandad befolkning och blandad åldersstruktur. Den kommunen, den styrs ju som alla andra kommuner av en politiskt vald samling människor. Och sen har vi tjänstemän som är uppdelade i olika förvaltningar. Och i vår kommun så heter förvaltningen arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Och det tror jag är den största förvaltningen. Och idag så har jag två personer som kommer därifrån, men inte från hela förvaltningen, utan de kommer från vuxenenheten. Och då anar ni ju att det finns ju en ungdomsenhet också då förstås. Och från vuxenenheten så finns det något som heter öppenvården. Och där hör ni hemma, bägge två tror jag. Mm. Och då ska vi tala om vilka ni är. Först så har jag...
Ja, jag heter Johanna Lindholm och jag jobbar som behandlingsansvarig ute på Måsens öppenvård.
Och du var här med mig i studion i våras, ganska tidigt, någon gång i februari tror jag det var. Mm. Och då pratade vi lite allmänt om anhöriga och vad anhöriga kunde få för hjälp i olika situationer i den här kommunen. Mm. Men då så sa ju du att jag måste ha med mig min kompis som sitter bredvid.
Jag heter Tarja Pahkala och är pensionär egentligen. Men jobbar på timmar och då jobbar jag med anhörigstöd.
Och att du fortfarande jobbar trots att du är pensionär, det tror jag på att du har ett av de viktigaste jobben här i kommunen.
Ja, det känns som att det är jätteviktigt.
Och då så ska jag egentligen nu lämna över till er två. Och så ska vi ägna den närmaste halvtimmen och prata om vad är Måsen och vad gör ni på Måsen? Mm. Vem vill börja?
Ja, jag tänker egentligen kanske att det är bäst att du berättar lite, Tarja, eftersom du har varit med på Måsen från Måsens start.
Ja, jag kan berätta lite om hur det blev Måsen.
Ja, bara namnet. När jag har suttit och grunnat på det här så plötsligt så började jag uttala det Måsen. Hur mår man sen?
Ja.
Men jag vet inte om det var en tanke eller om det bara... Hur kom Måsen till?
Ja, det är ju ganska länge sedan. Vi fanns då på Mellanparisvägen 7 och då på den tiden hette vi vårdassistenter. Och det var Panncentralen som det kallades för då, den här lokalen. Och de kom dit, vi hade öppet hus där och alla sa att vi går till pannan nu. Och då tänkte vi, nej, vi kan inte kalla det för pannan, vad är det för någonting? Så vi hade faktiskt en tävling om de fick vara med och komma med förslag, de som var hos oss då. Och det var faktiskt inget bra förslag som vi fick, så att det är faktiskt jag som har hittat på namnet Måsen. Så att vad jag tänkte på då är ju så här att måsar, de liksom samlas kring någonting. Och sen så kan de faktiskt flyga och hitta sin egen väg också. Så att lite sådär symbolik med det.
Mm. En frihet.
Ja.
Du sa de som kom till er, vilka var det som ni riktade er till?
På den tiden var det alkoholberoende mest. Vi jobbade för att det var lite uppdelat på den tiden. Det fanns en narkomanvårdsbas och det fanns de som jobbade med alkoholfrågor, alkoholister. Och jag jobbade på den sidan då. Så att det var mest alkoholister.
Och nu pratar vi någonstans slutet på 70-talet, början på 80-talet.
80-talet, ja.
Mm. Mm. Så det är 40 år nästan som du har varit.
Ja, jag började faktiskt 1980.
Mm.
Men när jag började så fanns vi faktiskt på Granbacksvägen i en liten lägenhet. Så det var utifrån den lägenheten som vi gick, och vi gjorde bara hembesök på den tiden. Mm. Så att,
och sen kom den här med verksamheten nere på Mellanbergsvägen.
Ja.
Och var är ni idag?
Idag är vi på Nyuppsalsvägen 15. Och det var också väldigt spännande, för att det fanns alltså länkhus där. Länkarna hade det huset, en liten villa. Och väldigt dåligt skick var den. Och då kom Elisabeth Hermansson, som var vår chef då på den tiden, kom och frågade om vi skulle ha något idé och kunna göra någonting med huset. Och vi tyckte, gud, alltså det var ju fantastiskt att komma från sopstationen, för att det var ju sopstation på Mellanbergsvägen också. Samtidigt, så att komma därifrån och få lite, liksom, lite mer status.
Mm, lite mer värdighet.
Ja. Ja. Så vi var där och tittade, och genast så fick vi ju massor av idéer. Och det var faktiskt 96 som vi flyttade dit, 1996. Och då blev det ett projekt med arbetsterapi i samma hus. Eller renovering av huset. Och sen så hade vi lite behandling också. Och samtidigt så jobbade vi med det andra jobbet också. Vi hade hembesök, öppet hus och allt möjligt som vi jobbade med. Men så småningom så var det liksom, huset blev färdigt. Och vi hade ingen arbetsträning att ge. Så då frågade den dåvarande socialchefen vad vi ville göra. Och då sa vi att vi ville jobba med behandling. Så att det blev behandling sen.
Ja, och det här, när jag har tittat runt lite, så känns det lite ovanligt att man har så mycket behandling inom socialtjänsten. Jag kommer ju från sjukvården, och där vet jag ju att vi har mycket behandling och så. Och jag vet ju också att man skickar många människor ifrån Stockholm för att få behandling ute i landet. Men jag måste säga att jag har varit väldigt överraskad över vilket utbud det finns nere på Måsen. Mm. Johanna, vad gör ni där nere egentligen?
Ja, om jag ska ta vid lite där Tarja slutar, så tänker jag att i början så var ju Måsen en tolvstegsbehandling. Alltså hjärtat av Måsen är ju fortfarande en tolvstegsverksamhet. Men tidigare var det, vad jag förstår, bara den typen av behandling som erbjöds, tolvstegsbehandling. Sen kom jag dit för 3 år sedan. Och hade med mig själv då lite annan, jag är ju KBT-terapeut, så att jag fick med mig lite andra verktyg in på Måsen. Så nu erbjuder vi både KBT enskilt, man kan gå hos mig. Vi har ju kvar såklart tolvstegsgruppen som är en heltidsbehandling. Och sen har de som jobbar som behandlare hos oss nu också gått något som heter CRA. Och som är också en lite enklare form av KBT, så man kan gå en gruppbehandling också hos de andra behandlarna. Så det finns mycket att erbjuda på Måsen just nu.
Och skillnaden då för mig som kommer inom vården, det är ju då att ni jobbar med beteendet och med det dagliga livet. Sen kan man ju behöva mediciner. Och regionen har ju också en beroendemottagning här i Tyresö som ligger nere på Industrivägen. Mm. Och jag gissar att ni har ett samarbete, för där har man ju kanske de mera mediciner, och idag finns det ju många läkemedel just för att dämpa suget, som kanske man kan komplettera med att gå hos er och samtidigt få en medicinsk kontakt nere på Industrivägen.
Mm, stämmer jättebra. Beroendemottagningen ligger där, och många av de klienterna som är på Måsen har ju också en kontakt på beroendemottagningen, där de får, precis som du säger, både stödsamtal av våra sjuksköterskor där, men de får också en medicinsk och en läkarkontakt där. Och det finns olika sätt, antingen så finns det sugdämpande tabletter, eller så finns det också andra tabletter som Antabus då, som ger en mindre behaglig tillvaro om man dricker, man har tagit det, så att säga. Så det finns olika sorter som medicinering man kan komplettera behandling med.
Ja, men då, om vi går tillbaka då till den behandling som ni gör. Om man känner att nu behöver jag, eller nu behöver min partner, eller nu är vår familj i sån kris för här dricks det nu så mycket? Eller ni jobbar ju också med narkotika. Att nu är det ett sånt pådrag på drogsidan så att det här går inte längre. Mm. Hur får man kontakt med er?
Man kan antingen höra av sig direkt till mig på måsen och beskriva sin situation. Ibland ringer anhöriga och att personen i fråga kommer i kontakt med oss genom sin anhöriga som har börjat sin kontakt hos oss. Eller så kan man ringa själv och beskriva sin problematik. Så att antingen bara direktkontakt med mig eller så hör man av sig till kommunens vuxenenhet och våra kollegor som sitter uppe på vuxenenheten och tar emot samtal. Och de kopplar sedan vidare en kontakt till oss. Alternativt att man kommer då från beroendemottagningen och tar kontakt.
Ja, och jag hittade också en liten fin broschyr som kommunen har gett ut som man nog kan få ta på både på biblioteket och framförallt på servicecenter. Där det står då också lite mer detaljerat hur man kommer i kontakt med er. Mm. Måste man tala om vem man är?
Nej, jag tänker att i inledande skede går det jättebra att vara anonym. Absolut, speciellt om man ringer och bara vill ställa frågor och få lite vägledning. Och kanske bara lätta sitt hjärta i någonting som känns jobbigt, speciellt som anhörig. Tänker jag många som ringer till dig, Tarja.
Mm. Ja, för Tarja, det här är ju tillstånd som är förenade med väldigt mycket skam. Och även med mycket skuld.
Ja. Och oro.
Oro.
Ja.
Hur tänker du kring sådana saker?
Ja, för det första så är det väldigt befriande för den anhörige att få prata med någon som förstår vad det handlar om. Bara lyssna och få dem att prata om vad det handlar om. Och ge dem kanske lite grann råd att det här är du inte ensam om och det här kan man göra någonting åt. Så att många kommer ju och tror att de får de råden hur de ska få sin anhörige att sluta. Men egentligen så är det inte det det handlar om, utan det handlar ju om hur de ska börja ta hand om sig själva. För att de mår jättedåligt, de flesta av anhöriga.
Mm. Det här som man kallar för medberoende.
Ja, precis.
Vad är det för något egentligen?
Medberoende är ju ganska stort. Det är ju egentligen så kan man säga så här att när man låter någon annans liv ta över sitt eget liv. Att man helt enkelt glömmer bort sig själv och bara liksom finns för den andra. Mm. Ta hand om allt runt omkring den och liksom ser till att det fungerar så att man får inget eget liv. Utan man är orolig bara och försöker få det, den andra att sluta.
Och det går inte att göra på det sättet?
Nej, det brukar jag säga alltid att du kan inte få någon att sluta. Och du kan inte få någon att börja heller. Så att du har inte den makten. Men du kan hjälpa till med ditt eget beteende. Att när du ändrar ditt eget beteende så kan den andra få en möjlighet också att få göra det.
Det låter enkelt, men det är inte enkelt.
Väldigt svårt, alltså väldigt svårt. Det är ju så här, det var en som sa så här att men vad jobbigt det här är för att inte bli av med det här med beroendet. För det är ju precis som beroendet, den finns ju där. Det är ett beteende och man måste jobba hela tiden med att förändra sitt eget beteende och Det går liksom inte bara nu är det borta, utan när du slappnar av och inte gör någonting så kanske den kommer tillbaka precis som ett beroende också. Så att man måste liksom hela tiden och vara medveten om sina egna val och sina vad man gör och inte gör, för att den försvinner inte.
Johanna, det stod i den här broschyren om motiverande samtal. Vad är det för något?
Ja, vi tänker ju att de som kommer till oss kan vara i lite olika skeden och olika stor önskan till förändring. En del vet redan med sig att man behöver en behandling, en omfattande behandling. Men en del känner att de fortfarande är lite ambivalenta. De vet inte riktigt fall de vill sluta dricka, fall de vill fortsätta eller droga då, eller använda narkotika eller spela, för vi har ju också spel hos oss, alkohol, narkotika och spel. Och då finns det både grupper och enskilt där vi pratar om motivationen till att vilja göra en förändring. Vad skulle vara fördelar med att försöka sig på en förändring i livet? Och vad är nackdelarna? Och lite prata om konsekvenserna. Vad har jag fått för konsekvenser av mitt handlande genom alkohol och droger eller spel? Så att det är mer så här första stadiet till att kanske hitta den där lilla önskan till att vilja gå in i en förändring och göra en behandling. Och då jobbar vi motiverande samtal.
Och då drar ni också in familjen i det, om den som söker går med på det?
Absolut. Mm. Jag och Tarja jobbar väldigt nära i det. Om det kommer in en person till mig som beskriver också att familjen har blivit väldigt lidande i den personens drickande eller handlande, så tar jag kontakt med Tarja och berättar om det här och ber Tarja ringa upp den här anhöriga så att vi tar hand om liksom hela familjen och konstellationen.
Mm. Mm. Och där kan du, Tarja, då med din långa erfarenhet verkligen stödja den familjen i den här nya situationen som blir.
Ja, precis. När jag får telefonnummer till de här personerna som Johanna ger till mig, då brukar jag ringa ganska snabbt. För att jag tycker att det är viktigt att man kontaktar ganska fort de här personerna när de söker hjälp. Och sen så bokar vi en tid för att träffas. Och sen när vi har träffats så berättar jag då vad som finns. Vad de kan få för hjälp. Och jag vill ju gärna att de ska gå med i anhöriggruppen som jag har några gånger per år. Två hela dagar. Och varför vill jag det? Det är ju för att de ska få liksom vara med i en gemenskap där det finns andra som är i en liknande situation. Och det brukar vara det bästa faktiskt för dem. För att de säger alltid att det var så skönt att få höra. Och att ni också har något liknande som vi.
Mm.
Och att det finns liksom en möjlighet att få prata om det här och få kunskap om det här. Och att det finns en väg ut. Så att det är jättebra att få träffa andra.
Hur många brukar det vara i en sån anhöriggrupp?
Eftersom lokalen är inte så himla stora heller, så 8 personer är ganska lagom.
Mm. Men du gör en sån grupp 4 gånger per år, sa du?
Ja.
Så det är 32 personer i alla fall.
Ja, och sen så träffar jag ju många som inte vill vara med i gruppen heller.
Mm.
Så att det blir en hel del. Nu har inte jag räknat hur många det är, men Johanna kanske har siffror, jag vet inte.
Men det betyder att de som kommer och går en sån här 2-dagars kurs hos dig, de får flera stödpersoner, kan man väl säga,
ja,
då
ja.
Av den här gruppen. Ja,
ja, precis. Och sen när de är där så försöker jag också få dem att börja gå på de här självhjälpsgrupperna som finns överallt. Och speciellt i Stockholmstrakten så finns det väldigt mycket sådana grupper. Och de grupperna är ju liksom utifrån 12-stegstänkandet.
Mm.
Så det är för vuxna barn och det finns för anhöriga till alkoholister och sen finns det för anhöriga till narkomaner. Och det finns lite olika grupper.
Mm. Det här är ju något som har vuxit väldigt mycket under 2000-talet.
Ja.
Lyssnarna vet att jag har en bakgrund på Ersta och Ersta var ju bland de första med att starta den här typen av grupper för barn till missbrukare till exempel. Men att idag finns det många sådana. Och man kan nog hitta på sociala medier en del också.
Det finns jättemycket. Man kan googla på olika ställen och sen så finns det. På Facebook är det också väldigt bra faktiskt. Det finns grupper som man kan söka sig till och få vara med och dela sina tankar och funderingar även där.
Och det är slutna grupper ska jag säga då,
ja,
så att
precis.
Inte
ja,
andra kan läsa. Och det är väl likadant i dina anhöriggrupper tror jag att ni är.
Anonymiteten är det viktigaste,
ja.
Tystnadsplikten, så att, eller anonymiteten på det viset att man har tystnadsplikt.
Mm, så man inte berättar inte vad
nej,
som
precis.
Andra har sagt i den till i den gruppen.
Ja. Vad jag tänkte också på det här just att det här ju det här med ungdomarnas missbruk har ju vuxit väldigt mycket, och det är väldigt många föräldrar som är med i anhöriggruppen som har barn som är beroende. Så ibland är stora delen i grupperna är faktiskt föräldrar till barn som har beroende.
Vuxna barn.
Mm.
De är ju över 20 oftast.
Ja. Men i alla fall att det är deras barn som är beroende. Sen är det ju de som har sin partner också, eller sin mamma eller pappa eller någon annan anhörig. Så att det är väldigt blandat egentligen. Förr i tiden så var det ju väldigt mycket det här med att det var kvinnorna bara som sökte hjälp för att deras män drack. Men det är inte så faktiskt nu, utan det är väldigt mycket olika från familjen.
Det kan lika gärna vara en 50-årig man som söker för att hans dotter super för mycket. Johanna, kan du fortsätta en liten stund här? Jag är så fascinerad av att ni har så väldigt mycket olika verksamheter på Måsen. Vi började med de här motiverande samtalen. Ja, men sen då?
Efter man har gått i den här, eller gått motiverande samtal, och man har konstaterat tillsammans med sin behandlare att man faktiskt känner att det finns en stark önskan till att göra en förändring. Man har konstaterat tillsammans att det är så mycket konsekvenser, och man har kunnat sett att drickandet eller drogandet eller spelandet har tagit så stor del av ens liv så man faktiskt vill gå in i en förändring. Då har vi en annan grupp då som tar vid, som heter just förändringsgrupp. Både motivationsgruppen och förändringsgruppen är 2 dagar i veckan. När man då kommer in i förändringsgruppen, då pratar man mer om själva förändringsarbetet. Att nu när jag väl har konstaterat att jag vill göra en förändring, hur ska den då gå till? Så då har man ett annat forum lite grann, där man mer handlingskraftigt och liksom mer egna hemuppgifter egentligen i ett görande, en beteendeförändring, gör de här förändringarna mot ett bättre liv, kan man säga. Så att det är de 2 grupperna som man startar med innan man sen tar ett beslut om heltidsbehandling då, som är måndag till fredag 8:30 till 12:30.
Och då kommer man till er varje dag?
Ja, till slut. Om man nu känner att man är i behov av det och behöver göra en hel sån omfattande behandling, då är det varje dag i cirka 3 månader.
Det här är ju starka krafter i det här med beroende. Och, både när det gäller spel och narkotika och alkohol. Hur att man trillar dit igen. Det fanns en kurs i återfallsprevention.
Ja,
prevention betyder ju förebyggande. Alltså att ni har en särskild kurs för dem som behöver ett verktyg för att inte trilla dit igen.
Ja, det stämmer bra. Där tittar man mer på liksom strategierna för att vad är det i mitt liv just nu som fungerar? Och vad är det jag behöver undvika för att inte återfalla i missbruk? Är det vissa vänner man behöver kanske göra en omstrukturering runt sin vänskapsgrupp? Är det några gränser jag behöver sätta till min familj eller någonting så? Är det vissa relationer jag kanske behöver avsluta som kan vara till fara för ett återfall? Och vi försöker också jobba med färdighetsträning i den riktningen där det såklart fungerar. Vad är det för vänner som faktiskt ger mig positiva verktyg i livet och sådana saker? Och också då tankar och beteenden som behöver gå åt rätt håll. Och vissa saker man behöver undvika för att inte återfalla.
Jag är fascinerad över att det finns så mycket här i vår kommun. Det har ju skrivits en del nu under den här coronapandemin. Att det dricks mera. Att Systembolaget har lämnat ut siffror på att det köps mera. Har ni märkt en ökning under den här halvåret av folk som hör av sig till er?
Jag tänker att har man utvecklat ett beroende för alkohol, droger eller spel, så tror jag att det beroendet har sin egen kraft, vare sig det är corona eller covid-pandemi eller inte. Men däremot den här gruppen där vi pratar om riskbruk, där man kanske har haft ett problematiskt drickande, kanske mer centrerat till fredag, lördag eller helger i alla fall, så ser vi en ökad grupp där, att liksom de som har haft hemarbete eller sitta hemma och jobbar eller kanske blivit permitterade eller liknande, att det har blivit möjligt att dricka flera dagar i veckan på ett annat sätt än vad det varit tidigare. Och den gruppen ökar hos oss. De som har ett riskbruk.
Tarja, märker du någonting av att det har ökat nu under den här perioden? Är det fler anhöriga som är oroliga?
Jag tror att det är faktiskt flera anhöriga som är oroliga. Jag har fått i alla fall mycket, mycket mera som söker. Så att, och de kommer ju genom det egentligen. Så att men jag tycker att det har blivit flera nu än vad det har varit. Sen vet jag inte heller om det har med det att göra, eller också om det är så att det är ju också att det tar lite tid att bygga upp förtroende för människor, och de berättar ju för varandra. Så att jag har ju faktiskt fått på det viset också att det är någon som har berättat att de hade gått där hos mig, så de hade rekommenderat att de skulle söka och få hjälp. Så att det är väl en del av det också, tror jag.
Att du har fått ett ökat intag på grund av att man har pratat om Åsa och Tarja och anhöriggrupper. Men också ett ökat intag för att det kanske är så att det är fler anhöriga som är oroliga.
Ja, och att de vågar göra någonting.
Och kanske att vi bryr oss om varandra lite mer också nu när det är, vi har ögonen lite mer på varandra nu när det är, hur ska vi säga, osäkra tider. Jag ska inte säga att det är svåra tider, för det är det ju inte. Men osäkra tider, och det kommer upp frågor om inte bara liv och död och sjukdom, utan också då hur handskas man med sitt liv.
Absolut. Så tror jag att det är. Jag tänkte om jag skulle lägga in på något sätt. Ni pratade om hur många det är som söker till Måsen just för anhörigstöd. Föregående år hade vi 58 avslutade insatser, alltså påbörjade avslutade insatser på anhörigsidan. Så att det är många anhöriga. Just nu har vi 23 inskrivna som Tarja hanterar i grupper eller enskilda.
Jag har en grupp som redan väntar på att jag ska starta den.
Ja, du har en kölista. Ja, det är ju fantastiskt. Jätteroligt att höra att det finns hjälp att få. Nu har vi några minuter kvar bara. Som avslutning, Tarja, vad skulle du vilja säga till de som sitter och lyssnar på det här programmet?
Jag skulle vilja säga att sök hjälp. Det är jätteviktigt att få hjälp, och sök hjälp för din egen skull. För att det är jätteviktigt att du börjar ta hand om dig.
Och Johanna, vad säger du till den som lyssnar nu?
Ja, jag kan bara hålla med. Jag tycker att det är viktigt att man gör den här förändringsarbetet för sin egen skull. För då är det hållbart. Många gånger är många som kommer och säger att man gör det för någon annans skull. De vill att jag söker. De vill att jag gör en förändring. Och det är så himla viktigt att ställa den här frågan. Vad vill du? För det är det som blir hållbart och ger livskvalitet i längden. För både sig själv och hela familjen. Så att, jättevälkommen till att höra av sig till oss på Måsen öppenvård.
Och då har jag telefonnumret till vuxenenheten. Och det är då en fast telefon, 08 578 291 00. 578 291 00. Sen så är det ju så här att ibland så blir det akut på kvällar och nätter. Och då finns det faktiskt också en socialjour som man kan ringa, som har öppet ända till klockan 2 på natten och svarar i telefon till klockan 2. Och den heter Socialjouren Sydost, och det är väl för att ni samarbetar väl med andra kommuner. Och då har den telefonnummer 08 718 7640, 718 7640. Och där kan man alltså ringa alla vardagar ända fram till klockan 2 på natten. Mm. Och är det absolut akut efter klockan 2, då finns det telefonnummer för det också. Men de tror jag inte vi behöver räkna upp här. Ja, nu är klockan en halvtimme passerad. Hemskt roligt att ha er här och jättespännande att få lyssna till den här verksamheten, Tarja, som du har varit med i så många år och på lite olika ställen. Och Johanna, du som har nu varit med och utvecklat den åt flera olika håll. Ni kanske vill höra någon musik. Annars så har jag ett förslag, och det är den här låten att jag har längtat så efter denna dag. Och om inte ni har något emot det så lägger jag gärna på det.
Ja, gör gärna det.
Ja. Ja, tack.
Jag tror ni vet vad jag menar för låt.
Ja. Jättefint.
Och ni har lyssnat till ett program om beroendevård i kommunal i regi här i Tyresö. Och vi har pratat med Johanna Lindholm.
Ja.
Och med Tarja Pakkala. Och jag heter Lena Hjelmér.
Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. Den ger lust när den kommer. Jag ser måsarnas flykt. Jag ser solglittrets dans. Jag ser framåt mot härliga tider. Jag ser kvinnornas del. Jag ser ögonens glans. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. Den ger lust när den kommer. Jag hör skrattande barn. Jag hör slussarnas brus. Jag hör telefon som kan leva. Jag hör inre musik. Jag hör vindarnas sus. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. Den ger lust när den kommer. Idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. Den ger lust när den kommer.